Du lyssnar på När allt är över av Claire McIntosh i översättning av Fredrika Spindler, uppläst av mig, Anna-Maria Kjell. Prolog. Leila ser sig omkring i rättssalen. Endast de få journalister som fått tillstånd att närvara rör sig. Pennorna flyger över sidorna i snabba stenografiska anteckningar och registrerar varje ord som uttalas av domaren. Alla andra sitter blickstilla. De tittar, väntar. Och Leila får en märklig känsla av att tiden står stilla. Att de kanske alla kommer att vakna om ett år och fortfarande befinna sig i den här rättssalen i väntan på det domslut som kommer att förändra så många liv. Leila sväljer. Om detta ter sig svårt för henne, hur omöjligt måste det inte vara för Dylans föräldrar? Att lyssna till domarens ord, att veta att deras sons öde inom några ögonblick kommer att avgöras. Före pausen satt Max och Pip Adams i var sin ände av den långa bänken bakom sina respektive juridiska ombud. De sitter fortfarande på bänken, men avståndet mellan dem har minskat. Nu sitter de tillräckligt nära för att kunna röra vid varandra. Medan Leila betraktar dem samtidigt som domaren närmar sig domslutet ser hon att någon faktiskt har rört sig. Hon kan inte avgöra om det var Max som rörde sig först eller om det var Pip. Hon är inte säker på att de ens är medvetna om vad de gör. Men medan hon betraktar dem smyger sig två händer sakta fram över ingenmanslandet mellan dem och fattar tag i varandra. Dylans föräldrar håller varandra i hand. Domaren talar och rättssalen håller andan. Före. 1. Pip. Dylan var 6 timmar gammal när jag fick syn på ett märke, stort som ett tumavtryck, bakom hans vänstra öra. Jag låg på sidan och tittade på honom, med min lediga arm beskyddande lagd över hans kropp. Jag såg hur hans fulländade läppar skälvde när han andades. Och jag for med blicken över hans kinder och runt vindlingarna i öronen som fortfarande var för nya för att ha fått sin slutgiltiga form. Och sen såg jag ett tumavtryck av samma färg som te med mjölk i. Och jag log, eftersom det var något fullständigt nytt och samtidigt mycket välbekant. Han har ditt födelsemärke. Jag visade Max som sa, då är han definitivt min. Och tröttheten och euforin fick oss att skratta så mycket att sjuksköterskan stack in huvudet bakom förhänget för att fråga vad som stod på. Och när Max var tvungen att gå och lamporna släcktes rörde jag med fingertoppen vid det ljusbruna märket som förband de två människor som jag älskade mer än något annat i hela världen och tänkte att livet aldrig kunde te sig mer perfekt än så. Det hörs ett lågt gnällande någonstans på avdelningen, följt av mumlet från en förälder som är uppe lika sent som jag. Jag hör gnisslet av gummiskor i korridoren. Bubblandet från vattenbehållaren då någon fyller på en mugg och hur denna någon sen går tillbaka till salen. Jag lägger mjukt handen mot Dylans panna och stryker den uppåt. Hans hår håller på att växa ut igen i ljusa testar, som när han var en bebis. Och jag undrar om det fortfarande kommer att vara lockigt. Jag undrar om det kommer att bli brunt igen, som det blev när han fyllde 2. Jag drar med fingret längs hans näsa och är noga med att inte komma åt den smala slangen som ringlar in i ena näsborren och vidare ner i hans mage. Endotrakealtuben är tjockare än den nasogastriska sondmatningsslangen. Den är intryckt mellan Dylans läppar och hålls på plats av 2 breda tejpremsor, den ena över hakan och den andra ovanför hans läppar. I julas tog vi med oss de självhäftande mustascherna som trillade ut ur smällkaramellerna och valde ut den mest svängda extravagant.